Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Hör så högmässotexten den sjätte söndagen efter trefaldighet. Så lyder Herrens ord genom evangelisten Lukas i det 9:e kapitlet och från den 51:a versen. När tiden för hans bortgång var inne vände han sitt ansikte mot Jerusalem, fast besluten att gå dit upp. Han sände budbärare framför sig. De gav sig iväg och gick in i en samaritisk by för att förbereda hans ankomst. Men folket tog inte emot honom eftersom han var på väg till Jerusalem. När hans lärjungar Jakob och Johannes såg det sa de: Herre, vill att vi ska kalla ner eld från himlen som förtär dem? Men Jesus vände sig om och tillrättavisade dem. Och de gick vidare till en annan by. Medan de vandrade vägen fram sa någon till honom: Jag vill följa dig vart du än går. Jesus svarade honom: Rävarna har lyor och himlens fåglar har bon, men människosonen har inget att vila huvudet mot. Till en annan sa han: Följ mig. Mannen svarade: Herre, låt mig först gå och begrava min far. Jesus sa till honom: Låt de döda begrava sina döda, men gå du och predika Guds rike. En annan sa: Jag vill följa dig, Herre, men låt mig först ta farväl av min familj. Jesus svarade: Ingen som ser sig om sedan han har satt handen till plogen passar för Guds rike. Amen. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. I dagens text får vi lära oss om Guds rike. Och vi påminns om att Guds rike inte är av den här världen. Och vi påminns om vikten av att sätta Jesus först. Tiden för hans bortgång var inne och han vände då ansiktet mot Jerusalem. Det var där han skulle fullborda sitt uppdrag. Det var där han skulle uppstå. Det var strax utanför Jerusalem han skulle lyftas upp på moln och bli upptagen till himlen. Dessa händelser var knutna till konkreta platser, Jerusalem och dess omgivning. Det var händelser i tid och rum. Och samtidigt påminns vi idag om att Guds rike inte är av denna värld. Grunden för konflikten mellan samarier och judar låg delvis i att båda sidor la för stor vikt vid det jordiska. Samarierna menade att den rätta platsen för tillbedjan var på berget Gerizim, medan judarna menade att det var i Jerusalem. Och när Jesus nu går till Jerusalem så kan det se ut som att han tar judarnas parti i denna strid. Och samarierna vill inte ta emot honom. Att judarna inte heller kommer att ta emot Jesus utan korsfästa honom visar tydligt att Guds rike inte är av denna värld. Samariernas gudstjänst underkändes, men inte heller judarnas gudstjänst i Jerusalem var tillräcklig. Endast Jesus själv behagade fadern. Endast hans liv var fläckfritt inför Gud. Och endast hans offer och gudstjänst i Jerusalem kunde ge oss förlåtelse. Endast Jesus Kristus var rättfärdig inför Gud. Det är en anstöt inte bara för samarierna utan även för judar och för hela världen. När Jesus nu är på väg till Jerusalem för att dö och uppstå så tänker han ta vägen genom Samarien. Jesus är inte ensam utan hans lärjungar är med honom. Och vi läser i verserna efter dagens text om hur Jesus utsåg 70 andra som han sände ut. Så vi kan räkna med att de var ett ganska stort följe. När de nu ska gå in i en samaritisk by och övernatta så behöver man förbereda så att de inte blir överraskade av så många objudna gäster. Därför sände Jesus budbärare i förväg för att förbereda. Och så läser vi: Men folket tog inte emot honom eftersom han var på väg till Jerusalem. Hur ofta är det inte idag så att människor hakar upp sig vid sånt i den kristna tron som inte är det centrala, som inte är korset? Det är förstås inte oviktigt. Allt hänger ihop. Allt Guds ord är sanning. Och det är gott att höra och få ta emot det. Men har man inte förstått korset så kan man inte heller förstå det andra. Först i ljuset av korset kan man förstå att när kristna talar om människors synd då talar vi också om vår egen synd. Det finns skillnader mellan kristna och icke-kristna. Men skillnaden består inte att kristna är syndfria medan icke-kristna syndar. Icke-kristna kan rent mellanmänskligt leva som väldigt fina människor. Och kristna faller ibland i svåra synder. Och även när vi lever som bäst så har vi synden i hjärtat. När vi därför fördömer synden så drabbar domen också oss själva. När vi säger att man inte ska stjäla så fördömer vi samtidigt de onda begären i våra egna hjärtan. När vi säger att sex hör hemma i äktenskapet och om det sker utanför äktenskapet så är det synd, så fördömer vi samtidigt våra egna begär och tankar. När vi tänker att vi ska frukta och älska Gud över allting och säger det till människor, så fördömer vi inte bara att människor sätter sin karriär främst eller på annat sätt söker meningen med livet i det skapade, utan all misstro mot Guds godhet och all otacksamhet mot Gud ställs då under Guds dom. När människor förkastar kristen tro för att de menar att kristna gör sig heligare och framställer sig som bättre än andra, då förkastas den kristna tron av fel skäl. Kristna är syndare som alla andra, och just därför frestas också vi att framställa oss själva som bättre än vi själva är och att jämföra oss med andra som vi kan tycka är sämre än oss själva. Men inför Gud är endast Jesus som räcker till, och det är den stora stötestenen. Ingen duger. Och det är därför Jesus går upp till Jerusalem. För att inte bara samariernas gudsfruktan inte räcker till, utan också för att alla andra människors gudsfruktan, även de som håller sig närmast Mose lag i själva Jerusalem, kommer till korta inför Guds helighet. När samarierna nu avvisar Jesus för att han går upp mot Jerusalem, så förstår de inte vad som är på väg att hända. Jesus är på väg till Jerusalem för att bli förkastad, för att bli förrådd, tillfångatagen och upphängd på ett kors och dödad. Samarierna kunde nu ha visat Jesus vänlighet och gästfrihet som kontrast mot vad som snart skulle komma innan han gick upp för att dö. Men de förstod inte varför han gick upp och de avvisade honom. Bröderna Jakob och Johannes, Zebedeus söner, kallas av Jesus för åskans söner. Och här kan vi se ett av skälen varför. När Jesus blir avvisad av samarierna så innebär det något av en skymf i den annars väldigt gästfria kulturen. Man tog emot gäster. Om någon blev avvisad så var det något anmärkningsvärt. Jakob och Johannes tar illa vid sig och Jesu vägnar. Samarierna borde inte behandla honom på det sättet. Bröderna går nu till Jesus och lägger fram ett förslag. Och vi kan se flera saker som är positiva i deras handlande. De värnar om Jesu rykte och de blir illa berörda när Jesus behandlas illa. Har vi samma kärlek till vår frälsare när vi hör människor tala illa om honom? De tror att Jesus är mäktig att göra det under de har i åtanke. Men de genomför ingenting på egen hand, utan går till Jesus och frågar honom vad han tycker. Och ändå är det inte rätt. Bröderna har inte förstått varför Jesus har kommit. Han har inte kommit för att bli en jordisk kung över Israel, inklusive Samarien, eller ens över hela jorden på det sätt som andra kungar regerar. Om en by förkastar Jesus så hjälper det inte Guds rikes utbredande om byn förstörs i eld. Guds rike breds ut när människor kommer till tro på Jesus. Jesus har lärt oss: älska era fiender och gör gott mot dem som hatar er. Välsigna dem som förbannar er och be för dem som förorättar er. Och Paulus skriver: låt er inte besegras av det onda, utan besegra det onda med det goda. Och på ett annat ställe: be också för oss att Gud öppnar en dörr för ordet. Vi vet att efter Jesu uppståndelse, när det blev förföljelse i Jerusalem, då kom Guds ord till Samarien och då kom många till tro. Kanske också några i denna by den gången tog emot Guds ord. Det är den inställningen Jesus får lära sina lärjungar den här gången. Men Jesus vände sig om och tillrättavisade dem, och de gick vidare till en annan by. Han låter sig inte hindras av fiendskapen på vägen mot Jerusalem, där det skulle bli som svårast. Låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare, som istället för den glädje som låg framför honom utstod korsets lidande utan att bry sig om skammen och som nu sitter på högra sidan om Guds tron. Tänk på honom som måste uthärda sådan fiendskap från syndare. Annars tröttnar ni och tappar modet. På vägen kommer nu en man fram till Jesus. Matteus berättar att det var en skriftlärd. Han hade hört Jesu undervisning och nu var han redo att bli en lärjunge. Ja, han var beredd att följa Jesus överallt. Men visste han egentligen vart Jesus var på väg? Visste han vad det innebar att följa Jesus? Snart skulle alla lärjungar överge Jesus, även om det endast var tillfälligt. När de sedan hade omvänt sig skulle de uteslutas ur synagogan och väcka de ledandes vrede genom evangeliet som de förkunnade. Var denne skriftlärde beredd på vad det innebar att vara en Jesu lärjunge? Det är många som börjar följa, men sen möter bekymmer och då lämnar de igen. Det är många som inte först tänker över vad de ger sig in på. Och så går de bara från det ena till det andra. Jesus vill inte att mannen ska överraskas utan berättar för honom. Djuren i skapelsen har sina bon där de kan gömma sig. Men skapelsens herre, han går som hemlös på jorden. Är du beredd på att vara lärjunge åt en sådan mästare? Vi vet inte om mannen följde. Vi vet inte om han förstod att det inte var för att Jesus inte har så mycket att erbjuda som han talade på det sättet. Utan just för att Jesus ger så mycket mer än det trygga liv som världens människor menar sig kunna leva. Paulus skriver när han sitter fängslad: men vi har vårt medborgarskap i himlen och därifrån väntar vi Jesus Kristus som frälsare. Det är större än den högsta positionen i vilket jordiskt rike som helst. Även om det just nu inte ser ut så för världen. Sedan nämns två personer som säkert blev kallade vid andra tillfällen. Men Lukas ser ett samband mellan dessa händelser och sätter dem tillsammans. Jesus vill att alla tre ska följa honom. Men han vill också att de ska fortsätta att följa. Därför behöver den första mannen tänka över vad han ger sig in på. Så att han inte snart blir förskräckt och så lämnar Jesus. De andra två behöver däremot uppmuntras i den andra riktningen. Till en annan sa han: följ mig. Mannen svarade: herre, låt mig först gå och begrava min far. Man kan tänka sig, jag har gjort det själv, att det här är någon som står vid vägen och kanske hör talas om Jesus. Och så ger Jesus honom en kallelse att nu ska han genast följa. Men vi får tänka på att det är många som omger Jesus och som lyssnar på honom. Det här är en person som vet tillräckligt för att kunna förkunna Guds rike. Men han menar sig ändå inte riktigt vara beredd att följa. Han har något han först måste göra. Det är inget fel att gå på begravningar. Och framförallt inte om det är nära släktings- eller familjemedlems begravning. Men här lyfter Jesus fram verkligheten som den är. När någon har dött så kan inget mer göras för hans andliga väl. Det är de som fortfarande är kvar här i jordelivet som kan höra Guds ord och få andligt liv. Och det är vad som är högre prioriterat. Det är vad som kommer att ha betydelse också i evigheten, att människor hör och tror evangeliet. Jesus sa till honom: låt de döda begrava sina döda, men gå du och predika Guds rike. De andligt döda däremot har andra prioriteringar. De ser inte värdet av att evangeliet förkunnas. Vi får låta dem sköta saker efter sina prioriteringar. Men vi måste förkunna Guds rike. Inte så att vi alla ska överge våra jordiska kallelser och endast predika Guds ord. Men vi måste alla se till att evangeliet går ut. Både offentligt som här i gudstjänsten och i personliga relationer. Om ordet skulle sluta gå ut till människor, då är det ingen mening med något annat som vi gör. En annan sa: jag vill följa dig, Herre. Men låt mig först gå och ta farväl av min familj. Det låter som en rimlig begäran. Men vad händer när mannen kommer tillbaka till sin familj? Vad kommer familjen att säga när han berättar att han tänker följa Jesus? Hur kommer han att svara dem? Nu står Jesus framför honom och kallar. Kommer det att vara lättare att följa när han har familj och vänner omkring sig? Och de vädjar till honom om att inte följa Jesus utan stanna med dem istället. som kristen när man kallar att ta hand om sin familj. Det är inte vad den här texten handlar om. Vi vet att Bibeln värderar familjen högt. Paulus kan skriva, om någon inte tar hand om sina närmaste, särskilt då sin egen familj, så har han förnekat tron. Och vi läser i breven om hur mannen ska älska sin hustru och offra sig för henne. Och hustrun ska hedra sin make. Här handlar det om någonting annat. Relationen till Jesus måste komma först. Den som sätter sin familj eller sina vänner framför Jesus håller inte det första budet. Vi ska älska och frukta Gud över allting och i allt förtrösta på honom. Om man vet tillräckligt mycket om Jesus för att veta att man vill följa honom, så får man först se till att man verkligen följer Jesus. Så kan man sedan berätta både för familj och för vänner om sin frälsare. Men om man vänder på det hela så att man inte följer Jesus för en familj och kanske också vänner har gett sitt godkännande, då kanske det aldrig blir av. Jesus svarade, ingen som ser sig om sedan han har satt handen till plogen passar för Guds rike. Ofta tänker man sig denne man som någon som plöjer medan han ser åt andra hållet. Och så blir det krokigt eftersom plogen kräver ens fulla uppmärksamhet. Men här är en man som överhuvudtaget inte passar för Guds rike. Han kan inte plöja. Den grekiska grammatiken talar om någon som börjat sätta handen till plogen. Han håller på att lära sig plöja, men han tittar hela tiden bakåt. En sån man kommer inte bara att plöja krokigt. Han kommer att gå och gå utan att någonsin lära sig plöja. Det är som så ofta hos Jesus en tragikomisk bild som vi får. Vi människor är ofta tragikomiska. Den som vill följa Jesus kan inte samtidigt ha sin blick fäst på helt andra saker som man egentligen är mer intresserad av. Han kommer då aldrig lära känna Jesus och kunna följa honom. Augustinus skriver i sina bekännelser, vad som mest förvånade mig när jag nu såg tillbaka på min utveckling var det förhållandet att jag var 19 år gammal när sanningssökandes eld först tändes i mitt hjärta. Och jag beslöt att så fort jag funnit sanningen säga farväl till de meningslösa begärens tomma och vanvettiga självbedrägeri. Nu var jag 30 år fyllda och stod och stampade på samma punkt i gyttjan, kvarhållen av samma åtrå efter världens flyktiga och självförödande förstörelser, medan jag sa, imorgon ska jag finna sanningen. Då ska allt bli klart. Då har jag greppet om henne. Om du vill börja följa Jesus, så gör det. Inget annat kan skänka det Jesus ger. Syndernas förlåtelse, frid med Gud, medborgarskap i himlen. Det är bara dåraktigt att sätta något annat som grund i sitt liv. Eller att sätta det högre än Jesus. Oavsett om det är ett syndigt liv, som för Augustinus. Eller om det är att söka rättfärdigheten i de egna gärningarna, som Paulus gjorde. Bilden som Jesus ger handlar inte om att man inte ska kunna minnas hur saker har varit och i den meningen se tillbaka. Vi kan tvärtom se hur Paulus tillämpar den här bilden på rätt sätt när han ser tillbaka på sitt liv. Och han beskriver den rättfärdighet han hade som farisé. Och sen skriver han, men allt det som var en vinst för mig räknar jag nu som förlust för Kristi skull. Jag räknar allt som förlust därför att jag har funnit det som är långt mer värt. Kunskapen om Kristus Jesus, min Herre. För hans skull har jag förlorat allt och räknar det som avskräde. För att jag ska vinna Kristus och bli funnen i honom. Inte med min egen rättfärdighet, den som kommer av lagen. Utan med den som kommer genom tro på Kristus. Rättfärdigheten från Gud genom tron. I det här livet är det viktigaste att vi får lära känna Kristus och hålla oss till honom. Och vi förstår därför att detta livets budskap, att Kristus är försoningen för världens synder, måste få höras av alla människor så att de får liv. Inte ett liv i överflöd här på jorden, utan med skatten i himlen och våra synder förlåtna redan här och nu. Vi får därför be att varken bekymmer och svårigheter eller det goda som vi fått i livet ska skymma sikten för vår frälsare. Vi får se att vi alla människor är syndare och be att Gud ska skänka tron till de som inte tror och att han bevarar oss som tror i den rätta tron. Som vi sjöng i salmen. Kom helige ande, vittne giv i mig att Jesus är mitt liv. Och att jag inget annat vet än Jesus till min salighet. Amen. Låt oss be.